människa. Han fiskade lax i Sverige och jagade björn i Sovjet. Och kunde långt in i ålderdomen slå vem som helst på skidor. Men mot slutet av 70-talet började ryktena gå att Urho Kekkonen inte var sig lik. Att den gamle idrottsmannens fenomenala fysik började svikta. Hösten 1981 konstaterade läkarna även officiellt att han led av cirkulationsrubbningar i hjärnan och han avgick. Sedan dess har det varit absolut tyst kring den gamle mannen på Ekudden.
Träffade Kekkonen första gången samman med Etelander, gjorde ett officiellt besök i Finland 1967 och sedan vid ett flertal tillfällen. Det är klart att man påverkades av hans karaktärsfasthet och hans orubbliga vilja att driva frågor som han starkt trodde på.
Var det han som räddade Finland från att bli ett sovjetiskt lydrike?
Ja, det där är en oerhört svår fråga, men utan tvekan skapade han bland de sovjetiska ledarna ett mycket stort förtroende för den finska statsledningen. Och det i sin tur gjorde det möjligt för Finland att skapa sig ett betydande utrymme för att agera på sätt som stod var förenligt med finska intressen.
Skulle hans lite auktoritära ledarstil ha kunnat gå hem i Sverige?
Nej, det är ju så att varje land har behov av sin ledare, sitt ledarskap. Men vi har väl lärt en del av varandra och det är ingen tvekan om att han i vilket fall var en mycket stor ledare för Finland. Han var en vän till vårt land och han har betytt väldigt mycket för att skapa och bygga upp de mycket goda relationerna mellan Finland och Sverige.
Kan hans död på något sätt påverka balansen i Norden eller utrikespolitiken?
Nej, precis som jag sa i frågan om Olof Palmes bortgång så innebär deras storhet, deras gemensamma storhet, att de skapade så stabila plattformar att nästa generation kan bygga vidare på de plattformarna. Och därför så behöver vi inte känna den otryggheten inför Kekkonens död.
Har du själv tagit intryck av Kekkonen på något sätt?
Jag träffade honom första gången vid ett officiellt statsbesök som Tage Erlander gjorde under året 1967. Och man påverkades av hans starka utstrålning och personlighet. Men samtidigt så hade han en väldigt personlig värme. Inte, som han visade inte minst mot oss besökare från Sverige.
Statsminister Ingvar Carlsson intervjuad av Erik Ryderstolpe.
Det är krig på full gång nu. Vi befinner oss alltså nere i Fiskhamnen, nedanför den gångbro som man kan ta sig över från Karl Johans kyrkan över till hamnområdet. Och det är den strategiska punkten alldeles tydligt. Här har alla trupper som har dragit sig ner genom majerna koncentrerat för att försöka kasta fienden i havet, som alltså ligger bland annat uppe på Fiskhamnsbyggnadens tak och försvarar sig. Och uppe i grönskan runt kyrkan så flammar mynningseldarna från grövre och mera finkalibrigt vapen i ett våldsamt skjutande. Och nu kommer plötsligt de första grönklädda killarna rusande över bron, fullt skjutande med svartmålade ansikten. Lite ankomna är de. Sätter sig i ställning då och då och skyddar varandra. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 15 personer har nu alltså tagit sig ner i hamnområdet och kommit över bron. Och får tydligen inget motstånd från andra sidan. Där verkar det som fienden är lite passiv och möter inte den här mycket massiva anstormningen av grön och grågrön klädda killar. Nu är det 25, 30, 50. Jag står mitt i eldlinjen, ska jag få flytta mig här lite grann. De lägger sig i kanterna bakom murar och fisklådor och skjuter ner mot Fiskhamnsbyggnaden, som alltså är tydligen det sista brofästet som fienden har kvar. Jag är färdigt med striden.
Ja, det är fint.
Jag tycker det är dålig fart på er minning i anfall.
Det tycker du?
Ja.
Nej, det går fint.
Och så kastar de sig raklånga på gatan ner på den lilla gatsnutt som går ner mot fiskhamnen. Där förbluffade fiskförsäljare står och tittar i de olika hålen. Vi ska fråga två alldeles civila personer som jobbar här nere. Vad känner man just nu?
Jag vet inte vad man ska säga. Det är lite overkligt för oss som bor här uppe. Men för de som bor nere genom är det väl... De känner nog mer, tror jag.
Borde man från Beirut så skulle det kännas mer hotande på något sätt.
Ja, får man säga.
Vi svenskar, vi fattar inte riktigt vad det här är för slags verklighet bakom det här.
För oss är det en overklighet.
Vad gör du på den här stridsvagnen?
Jag är vagnchef på den här vagnen.
Vad betyder det?
Det är jag som eldleder själva vagnen och för den framåt och försöker hitta mål och kontakt med själva plutonen och kompaniet. Ja.
Hur är det med verkligheten i övningen för dig?
Jag får säga det att det har varit väldigt rörigt för det varit faktiskt.
Men det kanske det automatiskt blir i och med att detta är en sån stor övning. Det lär vara den största sen kriget som man övar samtidigt. 16 000 man.
Jo, det är väl skälet till det hela att det är så mycket folk som är med i det hela. Va?
Men krig kanske är så här. Väntan, väntan, återväntan och plötsligt händer det något.
Jo, det tror jag nog att det är. Det är nog ganska mycket väntan innan det händer någonting.
Så detta i och för sig väntandet och att sysslolöshet på något sätt. Det kanske är krigets vardag för många krigare och militärer.
Ja, det kan det vara i vissa delar. Många delar så är det ju rena vardagen att det händer hela tiden då.
Diskuterar ni på ett sånt här repmöte kriget och lite större vidare begrepp om krig?
Nej, det kan jag väl inte påstå att vi gör. Det tycker jag inte. Nu ska vi omgruppera.
Ska ni det? Vad fick ni för order nu?
Nu hörde inte jag detta för jag pratade med dig här.
Ja, det var hemskt. Nu har jag förstört hela kriget. Då måste jag hoppa av för jag vill inte omgruppera mig. Tack ska ni ha och lycka till vad ni än gör. Ett ögonblick innan ni kör så kan jag bara hoppa av. Jag nöjer mig med den rapporten tills vidare.
Som då och då sticker upp sina huvuden och försöker ge svarseld. Och så verkar det då som om striderna mattas av. Trots den massiva beskjutningen har inte fienden gett upp riktigt på taket. Det sticker upp 3-4 gröna hjälmar med vapen. Men ja, nu försöker en lägga an och sikta igen. Medan den här gruppen nere på marken mellan bilar och fisklådor och det som finns i skydd slingrar sig fram. Krypande och hukande för att till slut ta sig in i den byggnad på vilkens tak alltså fiendestyrkan alldeles i vattenbrynet ligger och försöker försvara sig. Och så gick det nog tydligen som det ska gå i den här övningen att Fi åkte i havet ungefär vid rätt tidpunkt. För nu så kastar sig de gröna anfallande hemmastyrkorna in i byggnaden och allt lojare verkar motståndet på taket. Möjligtvis är det någon krigsdomare som har förklarat för dem att de är döda sedan länge tillbaka.
Indiens premiärminister Rajiv Gandhi och presidenten Sahil Singh utsattes idag för mordförsök, men bägge undkom oskadda. Attentatsmannen var bara cirka 7 meter från Gandhi, trots att Gandhi ständigt omges av säkerhetsmän och elitsoldater.
Mordförsöket ägde rum när Rajiv Gandhi deltog i ett bönemöte för att fira den indiske frihetskämpen Mahatma Gandhis födelsedag för 117 år sedan. Rajiv Gandhi bär skottsäker väst och lever under dödshot sedan han efterträdde sin mördade mor Indira Gandhi för knappt 2 år sedan. Det var när Gandhi lämnade minneshögtiden som en man gömd i ett träd sköt 5 skott. Mannen som var mycket nära Gandhi hade troligen legat gömd i minst ett dygn och inte upptäckts av de många säkerhetsmän som ständigt omger Indiens premiärminister. Mannen greps av Gandhis livvakter och enligt indiska uppgifter tillhör han inte någon politisk organisation. Efter mordet på Indira Gandhi, som sköts av två sikher ur sin egen säkerhetsvakt, dödades flera tusen sikher i huvudstaden Delhi och förstörelsen var enorm. Därför är de indiska myndigheterna noga med att tala om att attentatsmannen inte verkar vara sikh. Rajiv Gandhi själv försökte tona ner händelsen och fullföljde sitt program.
Reaktor nummer 1 i det katastrofdrabbade sovjetiska kärnkraftverket i Tjernobyl är från och med idag åter i full drift. Order om att starta reaktorn gavs igår. Samtliga 4 reaktorer i Tjernobyl stängdes helt efter katastrofen i april då den 4:e reaktorn exploderade och fattade eld. Också reaktor nummer 2 väntas bli tagen i bruk inom kort och den 4:e olycksdrabbade reaktorn är numera helt innesluten i betong. 25% av svenskarna var emot kärnkraft före Tjernobylolyckan, men omedelbart efter haveriet steg den siffran till 47%. Idag tycker fortfarande 43% att kärnkraftverk aldrig borde ha byggts i Sverige. Det här är uppgifter som SIFO har sammanställt åt Rådet för kärnkraftssäkerhet efter att ha frågat ut cirka 1000 personer.
Klockan 12 idag. Utvidgades den pågående strejken på den svenska arbetsmarknaden då drygt 3000 av statsanställdas förbunds- och kommunalarbetarförbundets medlemmar la ner sitt arbete. Totalt strejkar nu närmare 19 000 anställda inom stat, kommuner och landsting. Dessutom vägrar 600 000 kommunalt anställda att arbeta övertid. Det kommer snabbt att märkas inom åldringsvård, sjukvård och barnomsorg. Också SJ har fått ökade bekymmer. 600 biljettexpeditörer anslutna till statsanställdas förbund gick hem klockan 12 idag. Trots det anser SJ att det inte är tillåtet att åka gratis på tåg och SJ fick idag också rätt i arbetsdomstolen, vilket innebär att blockaden mot konduktörernas biljettkontroll på tågen ogiltigt förklarats.
Omröstningen blev klar här för ett par minuter sedan och senaten gick med mer än 2/3 majoritet emot president Reagan. Röstsiffrorna blev 78 röster mot och 21 röster för. Därmed har alltså kongressen som helhet, både representanthuset som röstat tidigare och nu också senaten, gått emot president Reagans veto.
Det här måste vara en svår motgång för presidenten, väl den största politiska motgången hittills.
Ja, det är riktigt. Detta är president Reagans största motgång i en utrikespolitisk fråga. Kanske den största motgången överhuvudtaget. Så vitt jag vet på rak arm är det också första gången han förlorar ett veto i kongressen. Han har ju tidigare gjort sig känd för att alltid kunna vända opinionen till sin fördel i allra sista sekunden. Men den här gången gick det alltså inte. Och det är så uppseendeväckande så att vicepresidenten Bush är nu på golvet i senaten och uppmanar senatorerna att inte demonstrera eller på något sätt markera den uppseendeväckande händelse som det här är.
Presidenten har gjort allt för att övertala partivänner i senaten att stödja hans veto mot de sanktioner kongressen har enats om. Och i sista stund gjorde den sydafrikanske utrikesministern Pikbota ett försök att direkt påverka utvalda senatorer. Vår Washington-korrespondent har följt kampen mellan presidenten och kongressens båda kamrar, representanthuset och senaten. Över till Washington.
En stor del av det amerikanska folket vill avskaffa apartheid i Sydafrika. Demonstrationerna har varit många, kraven på sanktioner likaså. Den amerikanska kongressen enade sig kring ett förslag om sanktioner i 4 huvudpunkter. Stopp för alla nyinvesteringar. Stopp för import av järn, stål, kol, uran och jordbruksprodukter. Stopp för export av olja. Och flygstopp för Sydafrikas flygbolag i USA. Men Vita huset protesterade. Så omfattande sanktioner skulle mer skada än hjälpa, sa man.
By putting out of work tens of thousands, perhaps more, hundreds of thousands of black workers in South Africa is going to add significantly to the pain and to the depression and to really grievous economic conditions that people in that country face without having any direct impact on government policy. So we think that it's really a very blunt instrument that will not have the desired results.
Därför kom Vita huset med ett eget, mildare förslag. Presidenten föreslog stopp för vissa nyinvesteringar, inte i företag som ägs av svarta. Stopp för viss import, nämligen järn och stål, men inte kol och uran. Inget flygstopp för Sydafrikas flygbolag och 175 miljoner kronor i humanitär hjälp till Sydafrikas svarta. Dessutom utnämndes Edward Perkins till USA:s första svarte ambassadör i Sydafrika. Det är dessa två förslag som har stått mot varann här i kongressen. Representanthuset röstade häromdagen mot Reagan och för det mer långtgående förslaget om sanktioner. Och inför avgörandet i senaten här idag så har de sanktionsvänliga senatorerna utsatts för mycket starka påtryckningar. Dels från president Reagan men också från Sydafrikas utrikesminister Botta. Igår kväll ringde han enskilda senatorer och hotade att stoppa Sydafrikas veteimport från USA om senaten röstade för sanktioner. I senaten blev reaktionen mycket kraftig.
But I believe that all Americans, and especially American farmers, will condemn foreign bribery and intimidation to change the votes of members of the United States Senate. It's an affront to the decency of the American people.
I was trying to bring home to our friends in the United States that this was an historic mistake. Millions and millions of black families are going to suffer. The very people whom the Senate...
inte kunnat ena sig om något löneavtal. Och vissa löntagarorganisationer har vidtagit stridsåtgärder. Såväl för kampen mot inflationen som för strävan att bibehålla och utveckla den offentliga sektorn är det av vikt att denna konflikt snarast biläggs.
Också årets budgetarbete kommer att bedrivas med stramhet och ekonomisk tillväxt är nödvändig, försäkrade statsministern, utan att gå in på detaljer. Ingvar Carlsson vill ha bred samling kring energifrågan och lovade olika skärpningar på miljöområdet. Han vill ha en öppen dialog om inriktningen av det svenska jordbruket och han lovar höjd effektivitet inom den offentliga sektorn. Ett särskilt avsnitt ägnade statsministern också åt det ökande våldet i samhället.
Brottslighet som vållar enskilda människors skada ska bekämpas med kraft. Ett program med åtgärder mot sådana brott, grundat på en kriminalpolitisk helhetssyn, läggs fram. Brottsoffrens ställning stärks. Kampen mot den ekonomiska brottsligheten fullföljs.
Affären som sprack, eller det är i alla fall den 24 oktober 1986.
Jag afton, rapport fredagen den 24 oktober. PK-banken störst om dagens bud på Götabanken godkänns. Planer på en ny stor bankfusion avslöjades alltså ikväll. Det är PK-banken som lagt ett anbud på Götabanken och förhandlingar pågår. Om affären går i lås blir statliga PK-banken Sveriges största bank.
En sammanslagning av PK-banken och Götabanken innebär att Sveriges i särklass största bank skapas. PK-banken drar då ordentligt ifrån sina idag jämnstora konkurrenter, SE-banken och Handelsbanken. PK-banken erbjuder cirka 2 miljarder kronor för Proventus dryga 40% av aktierna i Götabanken. Men Proventus ska inte bara få betalt i pengar utan också i form av tre företag med finansverksamhet. Tillsammans värda cirka 1 miljard. Det är PK-bankens dotterbolag PK Finans, Götabankens Merkantil Leasing och aktiemäklarfirman Jakobsson och Ponsbach som idag ingår i Volvos ägarkrets. Det här blir en så stor affär för PK-banken att det behövs ett aktieägartillskott för att klara den. PK-banken ska därför ge ut nya aktier som köps av en rad företag inom Volvos och byggföretaget Skanskas ägarkrets. Även finansmannen Erik Penser ska vara med och teckna aktier. Det har stormat intensivt kring Götabanken på senare år. Det var under förra året som Proventus med den unga finansmannen Robert Weil till vänster och Gabriel Urwitz till höger tog över Götabanken under stort motstånd från bankens dåvarande ledning och bankinspektionens förre generaldirektör Sten Wahlberg. Vid det tillfället sa Gabriel Örvitz att Proventus ägande var långsiktigt, i varje fall för tillfället. I somras avgick Götabankens vd och Proventus utsåg då SE-banksdirektören Sven-Erik Ragnar till ny vd. Det finns goda skäl att anta att Ragnar var införstådd med Proventus säljplaner. PK-bankens chef Bertil Danielsson har tidigare aviserat att han ska avgå inom något år. Källor inom bankvärlden bedömer det nu som sannolikt att det blir Sven-Erik Ragnar som efterträder Danielsson som chef för den nya storbanken om affären går i lås.
Och Rapport har just fått ytterligare uppgifter om stora affären. Den ska ske i flera steg och i det första är det Volvo-företagen Custos och Athena samt Erik Pensers Asken som köper Proventus-aktier i Götabanken. I nästa steg lägger PK-banken ett bud på samtliga aktier i Götabanken, en affär på 4 miljarder kronor. Därefter kommer Catena, Custos och Asken in som nya storägare i PK-banken och statens ägarandel minskar därmed betydligt. Götabanksaktien steg idag med 30 kronor på börsen.
Men sen har det meddelats att ägarna för Götabanken är inte intresserade att sälja för det priset. Så förhandlingarna fortsätter, men det troliga är väl att det inte blir någonting. Vi får väl se. Ja, så här säger i alla fall PG Gyllenhammar Volvo 3 dagar efter, alltså måndagen den 27 oktober 1986.
Har du i det här fallet godkänt det?
Nej, det är inte frågan om godkänna. Jag har känt till det. Det finns ingen anledning att godkänna det i och med att de har sin egen styrelse.
Och du har inte haft någonting emot det heller?
Nej, om Catena tycker det är riktigt att vara med i en sån här strukturomvandling så tycker jag att de ska vara det. Och om det blir en ny storbank till i Sverige så tycker jag inte att det skadar.
Är det bra med en ny storbank?
Överhuvudtaget är det bra med konkurrens och ur näringslivets och industrins synpunkt och framförallt Volvo ska jag säga så försöker vi handla med många banker.
Är det lämpligt att du som medlem av styrelsen i SE-banken också kanske då indirekt medverkar i en sån här affär, skapa en ny storbank?
Kan inte se något hinder för framförallt som det inte är jag som sitter och gör affären och jag kan inte försöka förhindra att ett bolag där vi är aktieägare gör vad de tycker är rätt när de har den friheten.
Reporter Yngve Hansson.
Och trots att UD:s egna säkerhetsexperter noga kontrollerat byggnaden så fanns det hemliga avlyssningsmikrofoner inbyggda i väggarna. Liknande upptäckter har gjorts tidigare på ambassader både i öst och väst och i diplomatiska kretsar räknar man ofta med risken just för avlyssning. Och svenska regeringens reaktion, den är inte den allra skarpaste. En formell diplomatisk protest utan begäran om någon sovjetisk förklaring.
Det var under ett ombyggnadsarbete som de hemliga mikrofonerna upptäcktes inne i ambassadens väggar. Avlyssningsapparatur som troligtvis installerades när byggnaden uppfördes för ett 15-tal år sedan av ryska byggarbetare under övervakning av svenska kontrollanter. Vid den svenska ambassaden i Prag hittades för ett antal år sedan mikrofoner dolda bakom några vägglister enligt obekräftade uppgifter. Och förra året framkom det att amerikanska ambassaden i Moskva avlyssnades. 1977 avslöjade en hemlig kongressrapport att den brittiska ambassaden i USA avlyssnades av den nationella säkerhetsbyrån NSA. Så det här med avlyssning är inget nytt.
Sånt kan hända, ja.
Vad gör ni då för att ni inte ska bli avlyssnade när ni får då känsliga samtal?
Vi har särskilda anordningar, arrangemang på ambassaden i Moskva.
Slutna rum eller?
Jag kan inte gå in på exakt hur de här samtalen förs, i vilka tekniska former och med vilka procedurer vi använder. Men vi gör det på ett sådant sätt att när vi har känsliga eller förtroliga samtal så kan vi se till att de inte blir avlyssnade. Ja.
Innebär det då att de samtal som man nu har avlyssnat inte är av så väldigt känslig art?
Det är en konsekvens av det jag sagt, ja. Mm.
Har man hittat mikrofoner på svenska ambassader tidigare, vad du vet?
Jag tror inte vi har gått ut tidigare och offentligt och talat om med mig.
För vi har fått uppgifter om att man tidigare vid ambassaden i Prag har hittat mikrofoner under en list på väggen.
Ja, jag kan inte kommentera det.
Enligt statsminister Ingvar Carlsson är det sovjetiska förfaringssättet oförsvarligt. Och Sovjets ambassadör i Sverige, Boris Pankin, fick igår motta en allvarlig protestnot från den svenska regeringen. Anders Thunborg, nyinstallerad ambassadör i Moskva, säger i en kommentar att det inträffade kastar en skugga över relationerna med Sovjet och att det är ett brott mot Wienkonventionen, för enligt den är ambassader, som han säger, helgade. Anders Thunborg räknar med att på måndag träffa representanter från sovjetiska UD, men han vill inte avslöja vad han tänker säga om det inträffade, som alltså resulterat i en allvarlig men inte skarp protest.
Vår Moskva-korrespondent Rolf Hansson är just nu på besök här i Stockholm. Jag måste fråga dig, Rolf, är det så vanligt som du sa här i inslaget med avlyssning i Moskva?
Ja, det här är en verklighet som alla västdiplomater lever med. Alla vet om att det är så här, att det finns mikrofoner stort sett överallt, i väggar, i bilar. Så att man är ständigt avlyssnad, och det gäller ju inte bara västdiplomater utan också korrespondenter och affärsmän. På svenska ambassaden här har man alltså då byggt ett rum inuti ett annat rum som man anser vara avlyssningssäkert. Ett rum som man kallar för ubåten för övrigt.
Hur känns det att leva och arbeta i ett samhälle där man hela tiden kan misstänka att man är avlyssnad?
Ja, man får ju tänka på den saken, och man får tänka på vad man säger naturligtvis. Så är det förtroliga samtal, samtal om viktiga saker som man vill ha som korrespondent, vill man till exempel skydda sina nyhetskällor, då väljer man också plats för de samtalen. Man sitter inte hemma, man sitter inte i bilen, utan man får gå ut på gatan och prata. Men också det kan ju vara besvärligt och farligt. Jag vet en svensk affärsman för ett större svenskt exportföretag som upptäckte att han hade en radiosändare insydd i kavajen.
Du är alltså övertygad om att du är avlyssnad i ditt hem och...
Ja, om inte ständigt så vet jag att man har stor möjlighet att göra det.
Mm. Är din telextrafik hit till Sverige, till oss till exempel, är den avlyssnad? Kan vi lita på att det du säger hit hem till Sverige är rätt, eller att du kan riskera att stoppas någonting av det du...
Nej, jag menar, jag lever i ett fritt samhälle trots allt i Sverige, och som svensk så yttrar jag mig fritt även i Moskva. Det enda jag måste tänka på är att skydda mina nyhetskällor.
Tack, Rolf Hansson.
Sten Andersson, du är välkommen till God morgon Sverige. Jag skulle inledningsvis vilja fråga dig om hur du skulle vilja karakterisera Sveriges relationer till Sovjetunionen.
Ja, just nu har vi, som du vet, vissa problem. Jag tycker ändå utvecklingen under senare år har kännetecknats av en stadigt pågående förbättring. Och Sovjet har också visat många tecken på att de vill åstadkomma goda grannskapsförhållanden. Och det är naturligtvis också vår ambition att vi ska kunna göra det.
Men finns det inte mycket som talar emot det du säger? Och då tänker jag på ubåtar, jag tänker på diskussioner om fiskezoner, jag tänker på två incidenter med signalspaningsfartyget Orion, jag tänker på mikrofonerna på ambassaden. Är det goda relationer?
Ja, om vi först tar ubåtarna, så är det ju så att någon eller några länder kränker våra vatten. Dessvärre vet vi inte vilket land eller vilka länder det är.
Men i två fall vet vi det.
I två fall vet vi det, men det är ju en tid sedan dess. Men vi har inte kunnat nationalitetsbestämma de kränkningar som man säger sig ha iakttagit. Och det måste vi göra först innan vi kan basera några diplomatiska aktioner på det. Man kan inte göra det på grundval av spekulationer eller sannolikhetskalkyler.
Men är inte detta ändå rätt anmärkningsvärda incidenter som får dig ändå att undra över relationerna, att vi blir ofta provocerade av den stora grannen i öster?
Det är klart att det finns inslag i bilden som inte är särskilt gynnsamma för relationerna, men det finns också, till exempel när det gäller sådana händelser som Orion-incidenten, en viss benägenhet att överdriva vad som har förekommit. Det visade sig till slut i den händelsen att det var egentligen, man böt lite färg, det var en felmanöver, inte den förföljelse och ramning som man först talade om. Och det där, den incidenten klarades upp liksom många andra liknande händelser.
Det var en ny händelse med Orion i veckan.
Ja, tydligen var den också ganska överdriven i massmedia. Men det gillar nog att det händer.
Men saknar vi lite civilkurage, vågar vi inte säga ifrån ordentligt? Är vi för snälla gentemot Sovjetunionen? Har vi så att säga filmtopterna på?
Nej då, vi säger ifrån så att de säkert begriper vad vi syftar till. Vi har ingen rädsla inför de resonemangen, utan vi talar ett klart och bestämt språk. Det har vi gjort också då det gäller det senaste som har hänt.
Vilken var din spontana reaktion när du hörde att svenska ambassaden i Moskva varit avlyssnad i 15 år?
Jag blev naturligtvis upprörd. Det strider mot internationell rätt och de åtaganden som både vi och Sovjetunionen och andra länder har gjort.
Blev du förvånad?
Jag är inte helt förvånad. Jag har ju hört talas om att sådant kunde förekomma. Men däremot så visste jag inte om naturligtvis att något sådant kunde förekomma i en tämligen nybyggd ambassad som den vi har i Moskva.